Jag vill bara läsa här ett utdrag ur, det här ingår inte i predikan egentligen, Vår tids andlighet av Evi Junesved. Och här finns allt det här samlat väldigt bra om vår tid, vad som händer. Och all den här strävan efter världsregering, världsledare och världsreligion. Både inom New Age, frimurarna, politiken, FN, katolska kyrkan, alltihopa. Men det jag vill bara lite poängtera här, för jag läste det här idag. Det är planen som man har inom allt det här som New Age står bakom. Som man kan se i, överallt i samhället. Och en uppmuntran till oss att leva i Bibeln, att leva i Guds ord verkligen. Endast en sak står i vägen för planen idag. Det är alltså den här planen som allt det här ingår i. Och det är Jesu Kristi sanna församling. Men ledarna för New Age-religionen ser sin kommande triumf över traditionell kristendom som oundviklig. Målet är att få kristna och judar att överge sina omoderna doktriner och anamma den gudomliga planen med en gemensam religion. Och detta gör man på ett fint sätt. Marilyn Ferguson avråder från frontalangrepp i sin bok Mot en ny tidsålder och föreslår istället diskreta medel för att infiltrera. I planen ingår att strypa den kristna församlingen genom att underminera tron på Jesus och genom att misskreditera Bibeln. Det är alltså medvetet idag. Medvetet. Därför ska vi vara vakna. Det här är något som, är det någon som är intresserad, så har jag mejladress och olika sätt för att få tag på sån här information. Det är mycket som vi behöver vara vakna över idag. Men när jag läser sånt där, då känner jag, kär Jesus, jag vill ännu mer leva i Guds ord. Ännu mer stå fast. Och när man hör om det här flummeri, allt det här flummi, alla dessa lögner och allt det här i New Age, då känner man, gode Gud, nu ska vi predika korset, försoningen, frälsningen i Jesus. Man blir så äggad alltså att predika det, för att det är det som skiljer. Det är det de har förkastat, och det är det som är sanningen, och det är det som är det viktigaste av allt. Och det vet vi. Då går vi till första Mosebok 15 nu. Från vers 5. För jag tänker faktiskt ta upp lite om förbundet i Bibeln. Jag tar upp väldigt det som är klart och tydligt i Bibeln. Om förbundet där det börjar. Som gäller, som Abraham fick, som gäller säden, som gäller landet. Och sen fortsättning där, in i Nya Testamentet. Det handlar mycket om Israel. Det var Herren förde honom ut och sa, alltså Abraham ut och sa, skåda upp till himmelen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din säd bli. Och han trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Och han sa till honom, jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur. För att ge dig detta land till besittning. Han svarade, Herre, Herre, varför ska jag veta att jag ska besitta det? Då sa han till honom, tag åt mig en treårig kviga, en treårig get och en treårig värdur. Därtill en turturduva och en unduva. Och han tog åt honom alla dessa djur och styckade dem mitt i tu och la styckena mitt emot varandra. Dock styckade han inte fåglarna. Och rovfåglarna slog ner på de döda kropparna. Men Abraham drev bort den. När nu solen var nära att gå ned och en tung sömn hade fallit på Abraham, se då kom en förskräckelse över honom och stort mörker. Han sa till Abraham, det ska du veta att det inte är så komma att leva som främlingar i ett land som inte tillhör dem. Och de ska där vara trälar, man ska förtrycka dem. Så ska ske i 400 år. Men det folk vars trälar de blir ska jag också döma. Sedan ska de dra ut sina stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begraven i en god ålder. Och det fjärde släktet ska din säd komma hit tillbaka. Ty ännu har inte amorena fyllt sin missgärningsmått. Då nu solen hade gått ned och det hade blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med flammande låga som får fram mellan styckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa: åt din säd ska jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat. Jag vet att jag tog upp det här med förbundet för, jag tror det är några år sedan, ganska ingående, vad förbundet innebar. Men då i en andlig bemärkelse framförallt. Jag vill bara ta upp något av det igen. Det här att offra på det här sättet när man ingick förbund. Det står att han styckade offren. Och det var en sed eller ett sätt man gjorde när man slöt de här förbunden. Och det var att man gick mellan offren. Och det här kan man läsa om på några ställen i Gamla Testamentet. Bland annat i Jeremia 34, vers 17-19. Där är det ett tillfälle där man hade styckat offren. Man hade slutit ett förbund, man hade gått mellan offren. Men man hade inte hållit förbundet och Herren var vred på ledarna. Och han sa så här: ni har inte hört på mig och utropat frihet var och en för sin broder och sin nästa. Jag ska göra er till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Jag ska utlämna de män som har överträtt mitt förbund och inte hållit orden i det förbundet slöt inför mig. När de delade kalven i två stycken och gick mellan dem. Juda förstar och Jerusalems förstar, hovmännen och prästerna och allt folket i landet som gick mellan styckena av kalven. Så där ser vi ett annat exempel när man gick mellan styckena av kalven. Det första här som man kan lägga märke till, det är ju när Gud uppmanar Abraham att ta de här offerdjuren, så är det fem offerdjur. Fem olika offer. Fem i Bibeln står alltid för nåd. Så det är ett nådeförbund det här. Det är grunden. Det är nåden. Så gick det till ungefär så här. Finns det teologer som säger då, som är insatta i detta. Man gick mellan styckena som en åtta. Och det känner vi till, det tecknet. Kooperativa förbundet. Förbundet. Det står också för evighet eller någonting som är evigt. Någonting som inte tar slut, va? Och det här kallas för dödens väg. Därför när man gick mellan styckena på det här sättet, då uttalar man välsignelse och förbannelse. Om man hör förbundet eller om man bröt förbundet. Det kallas för dödens väg därför att man inte längre levde för sig själv. Utan man levde för den man slöt förbund med. Sin förbundspartner. Man liksom överlät sig till varandra genom det här förbundet. Detta var ju ett problem för Abraham. Och man ser nu i Abrahams situation. För att sluta ett förbund med Gud. Som en liten människa, en syndare, som alla människor är. Hur skulle det kunna sluta? Gud som är allsmäktig, som är fullkomlig, som är helig, rättfärdig, ren, god, allt i fullkomlighet. Vilken människa skulle våga sluta ett förbund med Gud och lova att jag kommer aldrig att bryta dina bud? Därför att man sa så här, när man gick mellan styckena: om jag bryter detta förbund, må det ske med mig som med detta offer. Det såg inte ljust ut för Abraham. Det innebar dödsstraff alltså, om man bröt förbundet. Det här var ingenting som Abraham kunde klara av här. Ingen människa överhuvudtaget. Men det hände någonting här. Abraham går inte mellan styckena här. Det är någon annan som går in mellan stycken, som går emellan styckena. Och det ser ut som, ja, det är som en rykande ugn med en flammande låga, beskriver han det. En eldslåga går mellan styckena istället för Abraham. Om vi går till Uppenbarelseboken 1, där Johannes ser Jesus förhärligad och försöker med ord att beskriva Jesus, så känner vi igen det här. När han säger i vers 14 och 15: hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var så som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. Det är samma person som Johannes ser när han ser Jesus Kristus. En bild på det som hände här. Det är det som skulle hända längre fram. Men samtidigt, i detta förbundet, redan här är Jesus i centrum. När det sluts förbund med Abraham. Och därför skriver också Paulus i 2 Korinthierbrevet 5:19. Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras synder. Och han har förtrott oss med försoningens ord. Alltså Jesus gick in i vårt ställe. För vi står hjälplösa inför detta. Inför Guds helighetskrav. Hans heliga lag som ingen kan hålla. Ingen människa klarar av att hålla. Men Jesus gick in i vårt ställe. Och våra vägnar. Och slöt förbund med Fadern. Och vi får tillräkna oss hans rättfärdighet. För Jesus, han uppfyllde och fullbordade lagens krav. Helt och fullt. Det är nåd. Och det är vad förbundet handlar om. Och den elden som Abraham såg, det är den som Jesus har tänt i våra hjärtan. Och som han vet ska brinna i våra hjärtan. Och det är ju också grunden. Vi kan ju föra över det här till de löften som vi har fått. När det gäller skörd. Och när det gäller, som vi sa innan, väckelse i Bohuslän. I hela Sverige naturligtvis. Men vi tänker ju först och främst på Bohuslän här. Att löftet gällde också säden eller landet. Landet gällde ju detta förbundet. Men det gällde också säden, skörden, folket. Skörd för Guds rike. Det är samma för oss idag. Förbundet. Förra gången jag tog upp förbundet. Då tog jag upp lite mer ingående hur man bytte. Man bytte kläder, man bytte mantel, man bytte vapen och så vidare. Och allt det där är ju en förebild där vi kan läsa om det med David och Jonathan. När de slöt förbund. De bytte det här. Att byta mantel eller att byta klädnad. Det är för oss självklart. Vi får ge våra synder. Våra bildligt talat smutsiga klädnad. Och vi får Jesu rättfärdighet. Den ren klädnad av honom. Vi får komma i vår svaghet. Och han ger oss av sin heliga andeskraft. Och välte bytte man. Välte det, vet vi, Jakob fick ett slag på höften. Det står ju för människans starkhet, människans egen styrka. Så måste liksom på något sätt knäckas. Vår starkhet är ofta det som hindrar Gud. Det är vår beroende av honom, ödmjukhet och svaghet som öppnar upp för hans nåd och välsignelse. Och här får man byta och ta emot hans nåd och hans kraft. Vapen byter man också. Och det innebär förbundet. Det innebär väldigt mycket. Förbundet innebär att nu är vi på Guds sida. Hans fiender blir våra fiender. Våra fiender blir Guds fiender. Han strider för oss. När vi är i förbundet. Det är starkt. Det är en verklighet. Han strider för oss. När vi är i förbund med honom. Men det är också inom förbundet som löftena gäller. Alla löften är inom förbundet. Och förbundet måste sluta helhjärtat. 100%. Det går aldrig att sluta det här förbundet. Om det ska vara riktigt, det går inte att sluta halvhjärtat. Det är helhjärtat, det vet vi. Det är det Jesus han vill ha hela våra hjärta. Allt, hela våra liv. För han vill leda oss och välsigna oss. Romarbrevet 5:1. Då vi alltså har förklarat rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Så länge vi är i förbundet så har vi denna relation och kärleksrelation med Gud. Om vi kommer utanför förbundet och riskerar den att dö. Och det var därför som vi ser genom Gamla Testamentet hur fienden var så listig. För Det han ofta försökte med Israels folk, det var att locka dem utanför förbundet. Utanför förbundet med Gud. Att sluta förbund med andra avgudar och lögngudar och allt detta. Följa de andra folken och deras gudar som inte var gudar. Hela tiden att locka ut ur förbundet. För utanför förbundet hade Israels folk inte Guds beskydd. Och vi kan också se det i profeterna Jesaja och Jeremia och där. där folket uppmanas att inte sluta förbund med de andra folken. Och det är detsamma för oss, att inte sluta förbund med synden. Att inte sluta förbund med döden, som det står om. Att sluta förbund med synden, det är detsamma som att inte bekänna medveten synd. Och om en människa lever i en medveten synd som man vet om, men man vill inte göra upp. Man vill inte komma hit till ljuset. Man vill inte göra upp och bekänna sin synd. Då sluter man förbund med döden. Förbund med synden. Det kan man se paralleller, eller se i det andliga livet, det som gällde Israels folk i Gamla testamentet. Men det som är viktigt att vi ser när det är förbundet som här Abraham fick sluta med Gud, löftet om landet Israel, löftet om folket som det senare blev när förbundet gick generation efter generation, och så småningom genom mycket förtryck var det ju faktiskt i Egypten, när det står att familjerna, de fick många barn och de blev fler och fler, och det vart ett helt folk, det judiska folket. Och senare slöt ju det judiska folkets förbund med Gud på Sinai och så vidare. Och vad händer sen med förbundet? För här har man hört en hel del olika förklaringar och tolkningar, att det är ett förbund med Israel, och det är ett förbund med församlingen, alltså med hedna kristna, och det är olika förbund, och det är ett förbund i Gamla testamentet och två är nya, eller hur är det med förbundet? Jag tar nu upp, så får ni pröva och själva läsa och söka. För jag tar upp det jag tycker är solklart i Bibeln, utifrån det Bibeln själv säger. För hur var det med förbundet med Israel, med judarna? Och vad är det förbund som sen kommer? Ja, i Jeremia 31 och 31 så säger Herren så här: se, dagar ska komma då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger Herren. Då får vi lägga märke till vad som tydligt står här. För det första säger Herren: jag ska sluta ett nytt förbund. Ordet som återkommer sen, jag tar upp det igen, det betyder i grundtexten att det är samma förbund, men med en ny kvalitet. Ett förnyat förbund. Det kommer något till nytt i detta förbund. Det förvandlas eller förnyas. Men det är inte ett helt annat förbund. Det ingår samma förbund, men med ny kvalitet. Med vem sluter Herren det nya förbundet? Jo, det står här: jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och judahus, med det judiska folket. Det är med dem han sluter det nya förbundet. Men det står ju här att de bröt det förbundet som var. Ja, det var ju det som var utifrån lagen, som Paulus tar upp och förklarar allt det här i Romarbrevet. Att det var som en uppfostrare. För Gud visste att de kommer inte klara att hålla detta förbund. Det är bara Jesus som kan. Och det var de som förstod det, sin egen otillräcklighet, men som förtröstade på Gud och såg fram emot Messias, frälsaren som skulle komma, och de som räknas som rättfärdiga, precis som Abraham, i tro. Redan då de bröt förbundet. Men det som är viktigt att veta, och som är tydligt och som vi vet, men som också har väldigt stor betydelse och konsekvens i det förbundet när vi läser Bibeln, det är att Gud bryter inte förbund. Så allt det här frågan som en del brottas med, och en del har liksom förnekat att förbundet med judarna, det är brutet, påstår en del. Det är bröt om, och det gäller inte. Det är en total omöjlighet. Därför vi läser så här, andra Timoteusbrevet 2, vers 11-13. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom. Härdar vi ut, skall vi också regera med honom. Förnekar vi honom, skall han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Det är det här som är viktiga. Även om det judiska folket bröt förbundet i det att de bröt lagen, så står Gud fast. Hans del av förbundet. För han är trofast. Han kan inte svika sitt förbund någonsin. Och det här är väldigt underbart. Också i vardagen. Eller när som helst för oss. För om vi kan känna som att Gud är långt borta. Och människan kan undra, har Gud övergett mig? Var är han? Var är du Gud? Har du övergett mig? Nej, han har inte det. Hur vi än känner. För det är omöjligt. Han kan inte svika sitt förbund. Han är trofast i evighet. Han står fast i sitt förbund. Han kan aldrig överge oss. Någonsin. Vi kan uppleva så. Vi kan känna så kanske ibland. Som att vi inte upplever Gud nära. Men han kan aldrig någonsin överge oss. För han är i förbund med oss. Så länge vi är i Jesus Kristus. Det är bara om vi väljer en annan väg. Bort ifrån honom. Ut ur förbundet. Medvetet. Men om vi vill tillhöra Jesus. Och vi vill leva med honom och för honom. Då är vi i förbundet. Och då är vi trygga. Gud kan aldrig överge oss. Ordet, det här ordet nytt. Ett nytt förbund som jag sa betyder förnyat. Det är samma ord som när Paulus skriver att vi är en ny skapelse i Jesus Kristus. Solberg till exempel är ju samma Solberg, samma personlighet, samma gåvor som du var innan du blev frälst. Du blev ju inte en annan Solberg. Du blev ju inte en annan människa med en helt annan personlighet. Det är inte så Jesus gör. Men det kom in, du är samma Solberg som människa, som person, som Gud har skapat dig att vara. Men när Jesus kom in i ditt liv så vart du förnyad. Du vart en ny skapelse i honom. Därför kom in en ny kvalitet i ditt liv när Jesus kom in. Och det gäller oss varenda. Det kom in en ny kvalitet. Vi blev nya i den bemärkelsen. Förnyade. Men vi är fortfarande samma personer. Ni förstår vad jag menar. Det är samma betydelse i förbundet. Ett nytt förbund. Det är egentligen samma förbund, men det händer någonting nytt i förbundet. Det är förnyat. Det är samma ord när Bibeln talar om, där bland annat Johannes skriver upp Uppenbarelseboken, att han såg en ny himmel och en ny jord. Det är samma ord. Och därför står det ju att hela skapelsen längtar. Det är denna skapelsen som ska förvandlas, förnyas, omvandlas. En ny jord. Allt detta ska få en helt ny kvalitet. Hur? Det får vi se. När nu förbundet fortsätter, när Jesus fullbordar förbundet, han sluter alltså först och främst med judarna. Och det står ju så hela tiden, juden först, men också greken, eller alla vi andra då. Det kom ju först till judarna, för Jesus kom som jude, som, när han kom som människa bland det judiska folket. De som inte tog emot Jesus utan förkastade honom, skriver Paulus i Romarbrevet om olivträdet som bild där. De blev avskurna från sitt eget olivträd. Vi som kommer från hedna folken, som inte är av det judiska folket, Israels folk, vi när vi tar emot Jesus, vi blev inympade i detta olivträd. Det är ett olivträd här det handlar om. Och så skriver Paulus, i Jesus Kristus är vi. Här är inte jud eller grek. Här är inte slav eller fri, man eller kvinna. Alla vi ett i Jesus Kristus. Det är samma förbund. Och vi är i samma förbund. Det finns också delar på det här. Säga, men sen när man läser om innan Jesus återkom, så allt det här och i största tiden detta, så är ju församlingen bruden och judarna är de utvalda. Glöm det. Det stämmer inte. Men lycka till om du kan läsa ut Bibeln och se vad som gäller dig och vad som inte gäller dig. Vad gäller de utvalda och vad gäller bruden? Det går inte. Det finns bara en brud. Det är de som i gamla förbundet såg fram emot, trodde på Gud. Precis som Abraham. Och som väntade på Messias. Och som förtröstade på Gud. Och som räknas som rättfärdiga. Och efter det fullbordade försoningsverket på Golgata, så är det alla som tar emot Jesus till frälsning. Därefter. Juden som grek. I gamla testamentet, det finns ju hela, många, många gånger som Gud tar bilden av Israel, det judiska folket som brud. Det är hans egendomsfolk. Det är bruden, min ungdomsbrud, säger Gud om judarna, om Israels folk. Och vi är inympade i detta, så vi också bruden. Alla som är Guds folk, vi är bruden. Det är ingen uppdelning här. De utvalda, det är samma sak. Om man tar och läser när Paulus till exempel, eller hela, slår upp, överallt där står de utvalda, så är det tydligt. Det är uttalat både till, till Jesus troende judarna och till hedna kristna. De utvalda, det är de som tillhör Jesus. De som ingår i Guds folk. Det är de utvalda jude, som svensk eller grek eller vad man är. Det är ett folk, det är ett förbund. Och därför så står det också om Jesus att i honom har alla löften fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen. För att Gud ska bära genom oss allt i Jesus Kristus sammanfattas i honom. Det är ett folk. Hur ska man då se på detta med det judiska folket, med landet, Israel och så vidare? Gud handlar hela tiden med oss som sitt folk, som frälsta, som troende. Det är också självklart judarna som tar emot Jesus och tar emot honom. När vi är ett i Jesus Kristus. Men det handlar också med det judiska folket. Hela tiden parallellt. Tills slutet av den här tidsåldern. Vi blir ett. Därför att det finns ett löfte om judarnas frälsning. Jag vill bara nämna kort detta. För ni känner säkert till om Daniels 70 årsveckor. Och jag går inte in på nu hur man räknar av det här. Men det var ju först 69 veckor, om man ska säga kort då. 69 veckor fram till Messias kom. Dens mode kom första gången. Och sen så tolkar man det ju som, och det tror vi ju stämmer, att det är en årsvecka, den 70:e, som är innan Jesu andra åter. Det är en vecka kvar. Men då finns det någon som har sagt, många har sagt, att det är en klocka som går för Israel, och så stannar den, och sen går den igång igen. Och däremellan är hedningarnas tid, och sen är det judarnas tid igen. Men det där stämmer inte alls. Det stämmer inte med Bibeln. Det skulle innebära att Gud inte handlar med judarna och de åren, den perioden emellan där. Men det gör han. Skulle inte det vara Gud som såg till att de fick sitt land 1948, till exempel? År 70 så gick Jesu profetia uppfyllelse att templet skulle förstöras i guld. Jerusalem intas. Det var också i den mellantiden. Och mycket, mycket annat kan vi räkna upp. 1967, när de intog Jerusalem och återtog Jerusalem. Det är hela tiden profetier som går uppfyllelse. Så visst har Gud handlat hela tiden. Men jag tror att förklaringen faktiskt på de här 70 årsveckorna kan stämma som jag vet någon teolog, bibellärare menar, att det är en förberedelse. Det är liksom en förberedelse för Jesu ankomst, både första och andra gång. Det är en slags förberedelse, de här speciella årsveckorna. För om vi nu fortsätter med förbundet, så får det konsekvenser för ändetiden, för Jesu andra återkomst. Jag tror inte han kommer tre gånger. Jag tror han kommer två. Han kom en gång som tjänaren för att ge sitt liv. Han kommer andra gången som konungen för att upprätta och utrota ondska och döma världen, som det står. Det är två gånger han kom. Han kom en gång, han kommer en andra gång. Det var jag ser i Bibeln i alla fall. Men någonting ska ju hända i detta förbund innan Jesus kommer. Och det står så här, jag läser några bibelverser, Romarbrevet 11:11-15 och sen Apostlagärningarna 3:19-23. Det finns en förutsättning för att Jesus ska komma, nämligen, som står tydligt och klart på flera ställen. Någonting måste hända. Om judarnas fall står de i Romarbrevet 11. Detta att de förkastar Jesus som folk. Den första församlingen var ju judar, vet vi ju. Paulus och lärjungarna, alla de här, de var ju judar, var ju av det judiska folket. Innan det sen mer och mer spreds och ut till hedna folken. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att de själva ska uppväckas till avund. Och har nu redan deras fall varit till rikedom för världen, och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska inte deras fulltalighet så bli? Till om deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad ska då deras upptagande ha med sig, alltså frälsning, om inte liv från de döda? Apostlagärningarna 3. Gör därför bättring, det här är en uppmaning till judarna på den tiden. Gör därför bättring och omvänd er, så att era synder blir utplånade, på det att tider av vederkvicke som har kommit från Herren i det han sänder den Messias som han har utsett åt er, nämligen Jesus, vilken dock himlen måste behålla in till de tider då allt ska bli upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun. Här ser vi alltså tydligt och klart. Jesus kommer inte. Himlen måste behålla Jesus fram tills det judiska folket tar emot Jesus som folk, som frälsare, som Messias, sätter sin tro på honom. Han kan inte komma Jesus innan dess. Och det finns flera bibelställen som jag inte tar tid med nu, för det blir för långt. Men det finns flera bibelställen som tydligt visar på detta. Jesus, när han gråter över Jerusalem i Lukas 13, då säger han ju också så här: ni ska inte se mig förrän den tid kommer då ni säger välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Med andra ord, ni ska inte få se mig förrän den dag ni bekänner mig som Messias. Det här bland judarna, det är det vi ser idag som pågår. Det är fler och fler judar tar emot Jesus till frälsning. Det bildas messianska församlingar överallt. Det känner vi ju till. I Israel när jag bodde där på 80-talet, då var det några få grupper av Jesus-troende judar. Idag finns de, ja, över hela Israel. Det är väldigt motstånd också. Det är det. Det är väldigt kamp och de har det inte lätt. Många är förföljda därför att de tror på Jesus i Israel. Men fler och fler tar emot Jesus. Och det här kommer bara att öka mer och mer till den perioden innan Jesus kommer. Det står ju att på en dag, att Israel ska bli frälst på en dag. Det ordet betyder inte att det är 24 timmar, utan ordet är det en period. Det är den perioden när de blir frälsta. För de blir frälsta precis på samma sätt som vi. De måste ödmjuka sig och bekänna sina synder och sätta sin tro till Jesus som sin frälsare. Det finns ingen annan väg, det finns inget annat sätt. Det gäller lika för alla människor. Det finns inget annat i Bibeln. Och Daniel i kapitel 12 och vers 1, han tar upp det här så vi förstår, vi kan ana att det här kommer genom nöd. På den tiden ska Mikael träda upp, den stora försten som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd som inte har sin lika ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden ska alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Och den här tiden när vi läser Gamla testamentet och Nya testamentet, så ser vi att det är en tid. Det står gång på gång. Ibland står det dagar. Ibland står det månader. Och flera gånger står det en tid och tider och en halv tid. Gång på gång. Jakobs nöd står det om. Det är samma period. En tid och tider och en halv tid. Det står om Antikrist att han ska sluta ett förbund, ett falskt fredsförbund för en vecka. Profetiskt är det 7 år, det vet säkert alla redan. För det är ju liksom, det framkommer i Bibeln, så det är inget vi behöver spekulera i. Det är 7 år en profetisk vecka. Mitt i den veckan bryter han förbundet. Då kommer han att visa vem man verkligen är. Och det är de sista 3,5 åren där som är den nöden som talar om här och som Jesus tar upp i Matteus 24. Den värsta tiden på jorden som har varit. Men det kommer då en väckelse, en stor väckelse bland judarna. När det står här, alla i ditt folk som är skrivna, det står på andra ställen, de som är skrivna, alla som är skrivna i Lammets bok kommer att vända om. Och också ska ju evangeliet ut till alla folk. Så där kommer skördarna in, men speciellt skörd bland judarna. Det är förutsättningen för att Jesus kommer. Och om ni får själva läsa och pröva detta. Men om man ser det här, då är det väldigt, väldigt, väldigt många bibelsammanhang och bibelverser som läggs till rätta. Som man förstår väldigt tydligt om man ser detta med förbundet hela vägen. Landet, det var Israel, ja. Det var ju det området där det ska ske. Och det är också där det profetiska ordet, de profetiska löftena gäller. Speciellt som är skrivna i Gamla testamentet. Jerusalem är staden därför att Gud har sagt: där ska jag fästa mitt namn, i Jerusalem. Men Abraham, han visste redan då att det här ändå var en liksom förebild på det som kommer. För han väntar på staden med de fasta grundvalarna som Gud har byggt. en himmelsk stad, det himmelska Jerusalem, som Johannes sen såg komma ner från himlen smyckad som en brud. Så det hela tiden finns en djupare mening, och det visste Abraham, och det visste de i gamla testamentet, för det var det de fick se in i. Men det var samtidigt detta landet här och nu som Gud visar dem, som de fick löfteslandet. Men vi ser också, vi vet också att det himmelska kommer och uppslukar allt det andra. Jag vet inte, jag kan inte beskriva detta. Jag tror ingen av oss kan detta. Vi har den himmelska visionen. Det är detta alltså som är tydligt och klart som gäller. Och Jerusalem är staden, och därför, detta hatar ju djävulen, och därför vill han, han vill dela Jerusalem, han vill ta Jerusalem från det judiska folket. Han gör allt för att förstöra det Gud har bestämt, för han vet var Jesus kommer tillbaka. Han kommer till Jerusalem. Och den slutstriden, den kommer att vara med Guds folk. Och Guds folk, det är alla som väntar på Jesus. Alla, judar, svenskar, greker, alla folk. Det är förutsättningen att det judiska folket också kommer med och tar emot Jesus. Och det är vi ett i honom. Därför kommer slutstriden ske där, i Jerusalem. Det är min övertygelse. Jag vet att det finns andra tolkningar om den här tiden och det här sista, men vi får studera och be och läsa i Bibeln. Jag håller mig till det som jag tycker är liksom klart och tydligt, där det står, men inte behöver spekulera eller läsa in, för det här är i alla fall det som står klart och tydligt om förbundet och vart det leder till fram till Jesu återkomst. Och det är det som vi längtar efter och ser fram emot. Men jag tror också att det är viktigt att vi måste pröva, vi måste läsa utifrån Bibeln, inte vara kända predikanter eller någon som har lärt där eller så vidare. Jag blev upplärd något helt annat i min uppväxt. Det var en stor förvirring. En väldigt stor förvirring. Jag fick aldrig detta att gå ihop förrän jag såg vad Bibeln säger. Och senare i livet själv började studera och läsa vad står det klart och tydligt. Man håller sig till det. Läs alla sammanhangen där det handlar om Jesu återkomst, om förbundet, och man ser den här bilden klart och tydligt. Då är det väldigt många bibelsammanhang som också växer rätt. Och jag ser inget annat än just det här som är tydligt och klart här. Det är min övertygelse. Men vi alla längtar efter Jesu återkomst. Det vet jag. Men vi vill också se skördar innan det. Människor som kommer in i förbundet.
Tack Jesus.